Hallå gänget! Hallå, tjena! Hej, tjena, tjena! Hur är läget? Bra? Har ni varit här hela dagen? Härligt, gött att höra. Väldigt kul. Jag och Maja här framme idag, vi har precis åkt från Uppsala hit. Så att vi har brummat vägen helt enkelt. Och det känns jättekul att få vara här verkligen. Mitt namn är som sagt Andreas Häger. Jag är nationell ledare för en organisation som heter Ny Generation. Hur många inne vet vad Ny Generation är för någonting? Ja, men det är ändå en drösänder. Det gillar man ändå att se. Och med mig har jag då Maja Karlsson också, som då också är på Ny Generation och som kommer då vara anställd i Ny Generation i höst som grupputvecklare. Så det känns jätteroligt. Just nu så teamar hon på Ny Generation, gör ett volontärår där. Men kommer som sagt vara kvar. Ni kommer höra lite mer från henne senare i seminariet. Ny Generation, som sagt, vi jobbar ju med kristna skolgrupper runt om i Sverige. Och vi jobbar med unga människor som helt enkelt vill visa på vem Jesus är i sin skola. Och idag ska vi dyka ner lite grann i det ämnet, skulle man kunna säga. Och jag skulle vilja börja med en liten handuppräckning. Är det okej om vi räcker upp handen och är lite ärliga med varandra här i rummet? Känns det okej? Känns det skitläskigt? Hela den här konferensen handlar om mod, så jag tänker att så här, det är kanske dags att börja pröva lite grann i en säker miljö. Och då tänker jag ställa en fråga här nu. Och ni får räcka upp handen om det här stämmer in på er. All right? Är ni med på reglerna här? Har du någonsin varit rädd? Ja, men det är alla händer i luften. Den är ändå bra. Okej, vi kan ta ner händerna igen. Har du någonsin önskat att du var modigare än vad du egentligen är? Ja, men snyggt. Bra. Då är vi alla på rätt seminarium. Så känns det. Skönt att höra. För det är det vi ska prata om just nu. Det är just det här med att vara modig i skolan. Det är därför seminariet heter som det gör. 178 dagar om året. Om du inte visste det redan, så är det så många dagar du spenderar i skolan varje år. Det är ganska många dagar, eller hur? Det är ganska sjukt många dagar. Och det skulle man kunna säga är verkligen din vardag. Och det är därför jag tycker att det här är så viktigt att prata om. För att när vi pratar om att vara modig, när vi pratar om att helt enkelt våga göra saker och ting som man tycker är läskigt, våga göra saker och ting som man tycker är nojigt, saker och ting som kanske känns svårt, utmanande, då måste vi titta på att vi gör det varje dag. Vi måste se det som en livsstil och inte bara en engångshändelse. För det är lätt att vi gör det ibland. Vi ser det som en engångshändelse att jag är modig en gång eller två gånger. Men när vi tittar på att leva ett liv, så behöver vi vara modiga hela tiden. Så det är därför det är viktigt att vi bär med oss det här in i vardagen helt enkelt. Att vara modig. Att våga göra saker ting som jag kanske inte annars vågar göra. Och jag tänker att vi ska börja med att vi ska snacka lite grann i raderna. Ni sitter så fint så här, tre och tre. Och liksom, jag tänker att ni kan få snacka lite i raderna tillsammans. Och då ska vi bara utforska den väldigt enkla frågan helt enkelt. Vad innebär det att vara modig? Så vi ska diskutera lite grann tre och tre där i raderna. All right, vi kan gå in lite för landning där i era resonemang. Är det någon grupp som skulle vilja vara modig och dela med sig vad ni snackar om? Oj, vad nöjigt det blev. Där, ja, kör. 100%. Vad gör det som man är rädd för? Väldigt bra. Där nere har vi en liten hårdrockstecken. Come on. Du har redan bevisat att du klarar det. Det är snyggt. Bra där. Nej, men det här är ju några exempel, 100%, på vad det är att vara modig. Jag är lite grann utav en nörd till min personlighet. Är någon annan här inne som skulle identifiera sig som en liten nörd? Come on. Yes, vi är några stycken. Härligt att höra. Fler och fler händer började gå upp där, liksom lite allt som. Nej, men vad jag menar med det är ju att alltså, jag har några stora feta intressen i livet. Och ett av de här stora intressena, det är ju Sagan om ringen. Det blir inte så mycket jubel. Okej, okay. Men Sagan om ringen är ett av mina absolut största intressen. Och typ så här, Star Wars. Och liksom alla de här fina, liksom, stora, episka filmerna. Pirates of the Caribbean, alla de här liksom. Jag älskar dem. Jag älskar sådana stories. Jag älskar att se på sådana filmer. Jag älskar att läsa sådana böcker. Och det kanske har att göra lite grann med att jag gillar så här, ja men typ lasersvärd. Det är skitcoolt. Vanliga svärd, också fett coolt. Du vet så här, stora episka storylines. Också fett coolt så här. Det kan ha göra lite grann med det. Men det finns också någonting mer med de storiesarna som får mig att bara bli helt hooked. Helt hållet dras jag in i de där grejerna. Och det har lite grann att göra med. När jag läser de här böckerna eller när jag ser de här filmerna, så är det någonting i mig som händer. Det är någonting i mig som liksom klickar i det här som jag läser eller som jag ser på helt enkelt. Och det är att jag fylls lite grann med samma känsla i min kropp som när jag läser om till exempel Martin Luther King. Eller när jag läser om när de allierade landsteg i Normandie under andra världskriget och skulle liksom frigöra Europa från Nazi-Tyskland. Det är på något sätt att jag ser de här storiesna, jag ser de här personerna, jag ser de här händelserna. Och det jag ser är ett gäng människor som vågar göra det som är rätt, även fast det inte alltid är lätt. Det är ett gäng människor som vågar stå upp för det som är rätt och riktigt, det som är gott, det som är hoppfullt, det som är fint i den här världen, mot det som kanske är svårt. Mot det som kanske förstör, eller mot det som kanske är fult i den här världen. Det som kanske förstör andra människor eller förstör för varandra. Det som helt enkelt förgör på olika sätt. Att de vågar stå upp mot det, även fast oddsen är helt och hållet emot dem. När vi kollar Martin Luther King till exempel, när han skulle stoppa apartheiden i USA. Han hade inte direkt oddsen med sig. Det var inte riktigt det som var grejen. Alltså, det var verkligen en stark kultur av att de vita var mer värda än de svarta. Det var impregnerat i hela samhället. Han hade oddsen emot sig. Samma sak när de allierade skulle landstiga liksom i Normandie. När de skulle göra slut på andra världskriget. Alltså Nazi-Tyskland, bror. Alltså, de var överallt. Och de var hur starka och mäktiga som helst. Ingen trodde att man skulle kunna besegra dem. Ändå mot alla odds så ställer de sig där och vill göra det. Det här är vad jag skulle kalla för mod. För när jag sen ser till exempel stories som Sagan om ringen och jag ser de här liksom händelserna, så ser jag det här karaktärsdraget hos de här personerna. Jag önskar mer och mer att jag hade det. Och när vi tittar på de här storiesna, när vi tittar på såna här händelser, så blir det ibland att vi ser på enstaka skeenden när det här skedde. Vi tittar till exempel på Martin Luther Kings tal, I have a dream. Det kanske ni har talat om. När Martin Luther King står där, I have a dream that one day, och så håller han på där. Supermäktigt tal. Men det var inte det talet som förändrade nationen. Det var inte att Martin Luther King stod och höll ett tal en gång som förändrade att hela USAs, liksom, hela samhällsbyggnad blev förvandlat till det är idag. Utan det var gång på gång att de liksom ifrågasatte politiker. Det var att de gjorde bussbojkotter. Det var att de gjorde marscher. Det var att de gjorde demonstrationer. Det var flera saker hela tiden som gjorde att det skapade den här förändringen som de sökte. Skapade den här förändringen i samhället. Det var flera omgångar av att vara modig. Samma sak under andra världskriget. Det var ju inte för att liksom... Det var inte för att allierade, alltså USA och England, att de liksom klev i land i en, liksom, och tog över en sandbank i västra Frankrike. Det var inte det som fick liksom hela det här naziriket att bara falla. Vad var det som fick det att falla? Jo, det var dag ut och dag in så gick de en meter, två meter, tre meter in i fiendeland. Dag ut och dag in, konstant, så vågade de möta rädslorna. De vågade möta oddsen. De vågade möta det som var utmanande. Hela tiden så mötte de det här. Och till slut så blev det den förändringen som de önskade att se. Till slut så fick de se den där förvandlingen som faktiskt skedde. Och det här är något som jag tror är så viktigt att bära med oss nu när vi pratar om att vara modig. För att din skolgång, det är inte en endagshändelse. Eller hur? Det är inte ett tal på din svenska lektion. Det är inte två idrottslektioner. Utan det är 19 år av ditt liv, ungefär. 178 dagar om året. Det är ganska mycket tid, eller hur? Det är ganska lång period. Så när vi pratar om att vara modig, så tror jag det är bra att vi försöker se det som att det är en livsstil och inte bara någonting som sker en gång på ett tillfälle. Det är många tillfällen som skapar den där förändringen som vi vill ske. Som vi vill ska hända. Som vi vill se förändra människorna runt oss. Och på tal om Sagan om ringen, vissa predikanter och sådär, de har ju bibelord, eller hur? Det är vi vana med att se. Jag brukar ha med Sagan om ringen citat, jag hoppas det är okej. Men här är ett citat från Gandalf i alla fall. Den kloka och visa trollkaren. Men jag tycker det summerar ganska bra. Det här som jag försöker säga. Och det är att han säger så här. Some believe that it's the only great power that can hold evil in check. But that is not what I have found. I have found it's the small things, everyday deeds of ordinary folk that keep the darkness at bay, simple acts of kindness and love. Det här tror jag är så sant när du ser på din skola och du ser på din klass och du ser på dina kompisar. När du ser på den omgivningen som du är i. Ibland kan det kännas ganska övermäktigt. Jag menar, vi kommer snart börja snacka om hur mobbningen ser ut i svensk skola och såna här bitar. Det kan se ganska övermäktigt ut. Eller vad din kompis går igenom. Du kanske går igenom något skittufft i sitt liv. Kanske händer någonting där hemma som känns helt överkomligt. Som känns helt liksom omöjligt att ta sig över. Där tror jag att små steg varje dag, små ageranden av att jag är modig och vågar ställa den här frågan, hur är läget? Att jag är modig och vågar sitta ner med den här kompisen när ingen annan vågar göra det. De här små sakerna kommer att vara de som faktiskt förändrar din vän, din kompis och din skola där du är. Det finns en annan väldigt bra man som också var med och tog bort apartheid. Men inte i USA, utan han gjorde det i Sydafrika. Och det är ingen mindre än Nelson Mandela. Och han har sagt så här: I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not the one, is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Med andra ord, att vara modig, det är inte att jag inte känner rädsla. Som vi sa här innan, alla här inne har vi känt oss rädda någon gång. Och ibland så kanske vi får den här bilden av när vi tänker på de här hjältepersonerna som Martin Luther King. Vi tänker på soldaterna under andra världskriget. Vi tänker på alla möjliga, jag vet inte vad ni har för hjältar, om det är liksom, jag vet inte om det är liksom Lundells eller något sånt där, jag har ingen aning. Men liksom, ofta tänker vi på de här personerna och de har något unikt, de har något speciellt. De är liksom perfekta personer på något sätt. Men det är de inte. Nelson Mandela som förvandlade en hel nation, han också. Han kände rädsla. Rädsla är någonting som vi känner. Och mod är att överkomma den rädslan. Mod är att jag ser och erkänner att jag har rädsla. Jag tycker att det här är läskigt. Men jag tänker inte låta den rädslan bestämma över hur jag vill agera. Jag vill inte att den rädslan ska stoppa mig. Eller att den ska hindra mig från att göra det som jag vill faktiskt vara med och förvandla. För det finns inget kraftfullare än människor som vågar att gå emot sin rädsla. Det finns inget kraftfullare än en person vågar gå över det som den tycker är läskigt. Jag menar, det är därför det inspirerar oss så himla mycket när vi ser människor göra det. Människor mot alla odds. Allt säger att du borde inte klara det här eller du borde inte göra det här. Ändå vågar de göra det. Det inspirerar oss. Det är någonting i oss som bara klickar igång, som bara går igång. Och vi bara, det där vill jag också. Därför vi blir inspirerade av det. Vi kan relatera till rädslan. Men vi kan också relatera till känslan av att jag vill överkomma det här. Och jag vill kunna klara det. Jesus själv pratar ju om att det kan vara svårt ibland. Men när Jesus bemöter det. Jesus är ändå den modigaste personen som har funnits. Det skulle jag absolut säga. Och när Jesus pratar om det här så ser vi att han erkänner att det finns saker och ting som kan vara svåra. Men han kommer också med ett hopp in i det. I Johannes 16:33 så står det så här: Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Yay! Det är Jesus som säger det. Come on, halleluja. I världen får ni lida. Men var inte oroliga, för jag har besegrat världen. Det Jesus säger här med andra ord. Det kommer komma utmaningar. Det kommer vara klurigt. Det kommer inte alltid vara så enkelt. Men kom ihåg att ingen utmaning är större än mig. Kom ihåg att inget hinder är större än mig. Kom ihåg att ingenting som ni möter på är större än den jag är. Så när vi har med oss Jesus i det vi gör. När vi har med oss Jesus i vårt liv. Så finns det faktiskt ingen rädsla som kan stoppa oss. Det finns ingenting som kan bli större än den Jesus är. Han säger ju inte här att så här. Kom ihåg att om det är så att din kompis säger en taskig kommentar om dig. Det klarar inte jag av. Eller kom ihåg att om det är så att du känner att nej, men det här klarar inte jag av, då kommer du inte klara av det. Eller kom ihåg att ni kommer få lida i världen och good luck. Det är inte det han säger, eller hur? Utan han erkänner att så här, det kommer finnas utmaningar. Det kommer vara klurigt. Men kom ihåg vem som faktiskt har det här i sin hand. Kom ihåg vem som faktiskt har vunnit segern. Kom ihåg vem som faktiskt bor i er. Kom ihåg att jag har besegrat världen. Det kan hjälpa oss att vara modiga. Det kan hjälpa oss att kliva fram. För när vi inser i grund och botten att Jesus är med oss, där tror jag att vi kan finna den verkliga motivationen till att vara modig. För att vara modig är inte alltid så enkelt. Det är precis det vi har konstaterat. Det är svårt. Det är liksom hela poängen med att vara modig, att det är klurigt. Men Jesus, när han får kliva in i oss, när vi får förstå att vår prestation, att det vi gör, att det vi lyckas med och det vi misslyckas med, inte har någonting med att göra hur mycket Jesus älskar oss, då tror jag att det blir mycket lättare för oss att vara modig. För ofta ligger vår rädsla i, vad ska andra tänka om mig? Ofta ligger vår rädsla i, tänk om det blir fel. Ofta ligger vår rädsla i, tänk om jag inte lyckas så bra som jag har tänkt eller som någon annan har tänkt. Eller jag lyckas inte leva upp till den här förväntan. Ofta ligger vår rädsla i de sakerna. Eller tänk om jag blir ensam. Tänk om de kommer lämna mig. Tänk om de kommer liksom frysa ut mig eller vad det nu kan vara. Allt det här är ju rädslor som jag tror många av er inne kan relatera till och som jag också kan relatera till när man går i skolan. Men där kommer Jesus med the antidote till det här. I 1 Johannes kapitel 4, vers 18 så står det så här. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädslan hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Det Jesus säger här basically, det är att när vår identitet är djupt förankrad, när vår identitet är i Kristus, när jag inser att jag inte är mina ageranden, att mitt värde ligger inte i vad alla andra säger om mig, eller hur många likes jag får på TikTok, eller hur många följare jag får på Instagram, eller vad än det kan vara. När min identitet inte ligger i det, eller hur många av mina kompisar som följer mig tillbaka, eller hur många snap points jag har, eller whatever det kan vara. Som ibland kan kännas som hela världen, som ibland kan slå och göra ont och kännas läskigt. När jag inser att det inte har någonting med mitt värde att göra. Utan mitt värde är fullt ut solidifierat, fullt ut stärkt, fullt ut stabilt i att Jesus dog för mig på korset. Han har redan gjort allting för att jag ska få allt. Han har redan gjort allting för mig. När den kärleken får vara grunden till den jag är, vilket inte alltid är enkelt att liksom få in i sig själv. Men när den kärleken får komma in och när jag får ta emot det och låta det vara fundamentet, då blir det väldigt mycket lättare att vara modig. Därför det handlar inte om min prestige längre. Det handlar inte om att jag ska se bra ut. Eller jag ska vara omtyckt. Eller jag ska vara den som alla tycker är så här himla häftig och cool. Och så här skit awesome. Och så här bäst i klassen och you name it. Eller vad än det kan vara. Det handlar inte längre om det. Det är inte det som är poängen till varför jag vill kliva ut i den här båten. Det är inte det som är poängen varför jag vill möta den här rädslan. Det är inte det som är poängen. Utan jag gör det för att jag vill bara ge den kärleken som jag en gång har fått. Jag vill bara ge utav den kärleken jag har fått från Jesus. Så om vi skulle dyka ner i lite grann idag då, så ska ni återigen få snacka i era trios lite grann. Och då ska ni diskutera frågan, hur skulle mod kunna se ut för dig?
Lite hals där. Ja. Nice hörni. Är någon som vill dela en tanke? Hur skulle mod kunna se ut för dig? Hade vi någonting där bak? Ja, det är bara att köra om du vill. Våga fråga, exakt. Att våga ställa frågor till sina kompisar. Vill du dela någonting? Ja, wow, det är ju verkligen ordet. Att erkänna om man har gjort någonting fel och kanske be en förlåtelse för det. Verkligen. Ja, men toppen hörni. För er som inte kommer ihåg så heter jag Maja och teamar mitt andra år på Ny Generation. Så det innebär att jag får resa landet runt och träffa ungdomar. Ungdomar som vill visa på Jesus i sin skola. Ungdomar som är kristna och som känner att så här, jag vill på något sätt visa på att så här, jag är kristen i skolan. Och jag tror att Jesus älskar mina kompisar också. Och vi på Ny Generation då uppmuntrar att man kan starta en kristen skolgrupp. En ny generationgrupp. Vi tror att det kan vara ett sätt, ett steg att ja, men komma igång och ta ett initiativ. Att kanske liksom bjuda med kompisar och skapa ett sammanhang på skolan där man kan fika tillsammans, läsa Bibeln och bara ja, men prata om frågor. Prata om det här med kristendomen eller vad det nu kan vara. Så det får jag får förmån då att åka runt och träffa de här ungdomarna. Och jag tänkte lite kort bara berätta om två stycken killar som har listat ut lite så här hur mod ser ut just för dem. Först och främst så har vi Melker. Melker är 14 år och bor i Uppsala. Och vi på Ny Generation, vi intervjuade honom för ett tag sedan och frågade honom hur det är för honom att vara kristen i skolan. För det tror jag är väldigt olika för oss alla. Och Melker, han beskrev det som att att vara kristen i skolan, det är ungefär som att börja cykla. I början, då är det läskigt. Då måste man verkligen ta det här modet till sig. Men ju mer man gör det, desto lättare går det. Och till slut så har man liksom lärt sig att cykla. Och när man redan kan cykla, ja men då är det ju bara att cykla liksom. Så Melker brukar i liksom på det högstadiet han går vara ganska öppen om att han är kristen. Han brukar säga det öppet och ja, men ibland kanske så här, ställa någon fråga till sin kompis. Vad tänker du om det här? Och så vidare. Så han liksom väljer att ibland kanske kliva lite utanför sin comfort zone och vara lite modig och nämna att han är kristen. Och det har resulterat i att många kompisar i hans klass eller i hans skola faktiskt kommer fram och frågar honom frågor. Och Melker sa det att så här, ibland så får jag frågor som jag ändå så här, jag vet vad jag ska svara. Det är nice. Och ibland då får jag faktiskt frågor som jag inte vet svaret på. Och han sa så här, och jag har insett att det är ganska lugnt ändå. För att vi kommer aldrig någonsin kunna få liksom svar på alla frågor. Då brukar jag säga, det där var en bra fråga. Jag ska ta och kolla upp det eller jag återkommer. Men Melker beskrev det verkligen som att han tycker att det är värt att så här, testa lite nya saker. Att ja, men vara lite modig och liksom ta ett steg ut och på något sätt berätta om Jesus. För han tror verkligen att så här, det gör skillnad. Och han hoppas, liksom han sa det att det bästa hade ju varit, tänk om jag får med och bidra till att någon annan av mina kompisar hittar Jesus. Det hade varit helt fantastiskt. Så det är Melker. Och frågan i mig tycker jag personligen att han är en väldigt stor inspirationskälla. Som bara liksom kör på. Sen så har vi Seth. Han går på rymdgymnasiet i Kiruna. Först och främst kan jag bara snacka om rymdgymnasium. Jag trodde att det typ bara hette det. Men tydligen så har de liksom extra så här fysik och så här rymdämnen. Typ. Jag tyckte det var jättekult. Ja, han bor i alla fall uppe i Kiruna. Det är många timmar härifrån. Jag vet inte hur lång tid det tar dit. Men i alla fall, han är också en riktigt, riktigt förebild om ni frågar mig. Seth går gymnasiet. Och han brinner verkligen för att hans klasskompisar ska få möta Jesus. Seth brinner för att ja, men fler av hans kompisar ska liksom vilja haka på till hans ungdomsgrupp på fredagar. Så därför bestämde sig Seth att starta då en kristen skolgrupp, en ny generationgrupp. Så det är han och tre andra som brukar samlas på tisdagar. De brukar sätta sig ner, läsa i Bibeln, fika lite tillsammans. Och det Seth har gjort, det är att han också har bjudit med en kompis som inte är kristen till den här samlingen. Han tänkte, ja, alltså att slänga ut en fråga och bjuda med någon, det skadar inte. Vad är det värsta som kan hända att min kompis säger nej tack? Eller så här, ja, jag kör på det. Så Seth bjöd med sin kompis och han ville följa med på den här träffen. Så de tillsammans fyra stycken hängde efter skolan i ett grupprum, fikade tillsammans, läste Bibeln. Och den här kompisen tyckte att det var ganska intressant. Och han blev väldigt nyfiken och hade många frågor. Och tack vare då att Seth vågade fråga sin kompis, vill du hänga med? Så har det här väckt frågor i kompisen. Och just nu så är liksom Seth, så här, han försöker liksom snacka mycket tro med den här kompisen som blivit mer och mer nyfiken. Och det var tack vare att han vågade vara lite frimodig. Vågade liksom trotsa sina egna liksom rädslor och göra det ändå. Precis som Andreas sa förut. Att så här, mod, det handlar inte om att vi inte får känna rädsla. Utan det handlar om att så här, vi känner rädsla men man kan välja att göra det ändå. Så det var de två killarna som jag ville lyfta upp och bara berätta lite om. För jag tycker de är galna inspirationskällor. Så ja, nu ska du få ta vidare Andreas.
Ja, Jag ska berätta om en annan kille som heter Albin. Albin, han gick på Parkskolan i Örnsköldsvik. Riktig legend, den här mannen. Riktig norrlänning, ni vet. Precis som Maja som står här uppe och pratar lite norrländska. Kanske inte hördes. Ni kanske tycker jag pratar norrländska. Nej, jag pratar stockholmska, eller hur? Nej, ingen som vet. Jag har ingen aning. Han kommer från Örnsköldsvik. Han gick på gymnasiet där, Parkskolan som sagt. Och han gick trean på gymnasiet. Han hade en sån här kristen skolgrupp, en ny nationgrupp på sin skola. Han brukade be för klassen, brukade be för skolan. Men han fick en retorikuppgift. Retorik, det är att man ska stå så här och snacka, basically det vi gör just nu. Och han skulle helt enkelt hålla ett argumenterande tal. Har ni haft en sån uppgift någon gång? Hålla ett argumenterande, ja precis. Och då kan man ofta hålla argumenterande tal om lite vad som helst. Om varför mitt husdjur är bäst. Eller varför fiskar inte ska vara i akvarium. Eller whatever liksom man kan hitta på. Men Albin, han kände så här. Nu går jag tre i gymnasiet. Jag har gått 3 år med alla de här personerna. Nu har jag chansen att säga något viktigt på riktigt. Så när lappen kom till honom och han skulle skriva vad är det för ämne han ska prata om. Så skriver han ner bredvid sitt namn. Varför du ska läsa Bibeln. Det här är inte en kristen skola. Det är han och en handfull andra kristna på hela det här gymnasiet. Så när läraren ser den här lappen så går läraren fram till Albin och frågar. Är du säker? Alltså är du seriös? Ska du göra det här? För hon vet lika mycket som Albin och som alla andra i det klassrummet. Att det han har valt som ämne är brutalt kontroversiellt i det rummet. Men Albin, han tar den här uppgiften som en seriös skoluppgift. Så han väljer att förbereda sig. Han hittar argument. Han läser på. Han gör precis som en vanlig skoluppgift helt enkelt. Och sen kommer då dagen D. När Albin kliver upp. Han ställer sig vid katedern längst framför hela klassen. Och det är helt knäpptyst när han börjar prata. Och Albin, han lägger fram argument efter argument. Och han gör en bra skoluppgift helt enkelt. Och han avslutar hela sitt tal med: vet du verkligen vad det är du har sagt nej till? Eller har du låtit någon annan tagit beslutet åt dig? Och sen, som prestationstekniskt hjälpmedel. Ni vet, det måste man ju alltid ha. Det ska vara whiteboard eller det ska vara en powerpoint eller whatever. Då har han valt att dela ut en bibel till alla i klassen. Så alla i klassen får varsin bibel. Han håller det här talet. Och det här talet stannar inte i det rummet. Utan det börjar sprida sig som en löpeld på hela skolan. Och det slutar med att flera personer, folk han aldrig hade pratat med innan, kommer fram till honom och ställer frågor. Du, det är du som snackar om bibeln. Kan jag få en bibel? Eller du snackar om. Jag hörde min kompis som var i klassen som snackade om det du snackade om. Jag vill höra mer. Och det här spreds som en löpeld över hela skolan. Och Albin fick gå runt och snacka om Bibeln och Jesus med så många fler i sin klass. Så många fler utanför sin klass. För att han vågade stå där och hålla det här talet. Det är också ett exempel på det här med att faktiskt våga vara modig. Att våga kanske kliva utanför sin comfort zone. En annan sån kille, det är Ludvig heter han. Ludvig, han kommer från Stockholm, typ där jag kommer från, Uppsala. Han gick på gymnasiet i Stockholm. Eller det finns många gymnasier. Jag gick på ett av gymnasierna i Stockholm. Och i hans klass så fanns en tjej som heter Klara. Och Klara, hon var, som han beskrev det, en råateist. Och jag vet inte vad som är skillnaden på en stekt ateist, en kokt ateist, en panerad ateist. Men hon var en råateist i alla fall. En sån. Och Ludvig tänkte så här att hon kommer bli en svår nöt att knäcka. Men han valde att istället för att gå emot och börja argumentera och debattera med henne så valde han att nu ska jag vara modig här. Jag ska vara modig i att bara låta henne få vara henne. Och jag ska komma och möta henne på hennes terms. Alltså helt enkelt, jag kommer bjuda med henne till kyrkan. Men jag kommer också följa med henne dit hon går. Med hennes kompisar. Så Ludvig valde att gräva ner stridsyxan och välja ödmjukhetens väg. Och sakta men säkert, en helt fantastisk story, jag har inte tid att dra igenom hela här och nu. Så får han se hur Klara får komma till tro. Och han får se inte bara Klara, utan han får se 2 ytterligare kompisar komma till tro under hans 3 år i gymnasiet. Och han får se den här nya nationgruppen som han hade tillsammans med sina kompisar bara växa explosionsartat. Ett annat exempel, det är Shalom i Beckings gymnasiet i Borås. Det är ju lite här, västkusten i alla fall, eller Västra Götaland i alla fall. De gör en såpabandeturnering varje år. som är helt fantastisk. Den har blivit så populär så att till och med Borås tidning går in dit. Alltså den vanliga, alltså Borås tidning, jag vet inte vad som är jämförelsevis här. Jag menar Sävsjös Allehandla. Jag har ingen aning. Men Borås tidning kommer dit och livestreamar finalen varenda år. Och grejen är att de har ett stort plakat där det står Jesus saves. Alltså vi snackar liksom stort plakat där det bara står Jesus saves på. Det bara står öppet där. Medan alla i hela liksom skolan är där för att kolla på den här soppbandeturneringen. Det är också ett exempel på att vara modig. Det är de här olika instanserna där vi ser möjlighet till att vi vill se en förändring ske. En förändring i våran kompis liv. En förändring på våran skola. Eller vad än det nu kan vara. Så krävs det mod. Jesus själv klev ner hit till jorden. Jesus, han var ju den modigaste någonsin. Han var den som klev upp till korset vetandes vad han skulle möta på. Det är ganska sjukt att tänka. Jesus visste exakt vad han skulle utsättas för. Men han gjorde det ändå. Jesus klev ner hit på jorden och han mötte de liksom religiösa ledarna. Han mötte ledarna, romerska ledarna. Alltså han mötte vem som helst och han var modig i alla lägen. Varför var Jesus modig? Varför var han det? Jo, men det var ju för att han ville se en förändring. Och där har ni formeln. Vill ni se en förändring så krävs det mod. Och grejen det som också fanns hos Jesus, det var att han förstod en sak. Han klev inte ner hit på jorden för att han ville vara modig för att vi skulle tycka att han var häftig och cool. Han klev inte ner hit på jorden för att vi skulle liksom upprätta stora kyrkor för honom och det var liksom hela poängen. Han klev inte ner hit på jorden för att vi skulle bygga guldbrannagården. Fast det kan man nästan tro. Det kan man nästan tro. Utan Jesus klev ner hit på jorden för en annan anledning. Han valde att kliva ner hit och han valde att vara modig för att han inte tittade på sig själv. Utan han tittade på dig och mig. Och ifall det är någonting du ska ta med dig från det här seminariet. Om det är någonting så är det här. Mod är lika med för andra människor. Att vara modig för dig själv, det kommer inte spela så stor roll. För att vi ska få större prestige eller se bättre ut eller vara coolare. Allt vad det nu kan vara. Men att vara modig för andra människor. När jag vägrar att tillåta att en person behandlas illa. Utan jag vill kliva in i den situationen. Eller när jag ser att min kompis råkar illa ut. Att jag är den som går och lyfter den. Eller att jag är den som ser att den som sitter själv. Och jag går och sätter mig bredvid den. När jag sätter mig in i en annan människas situation. När jag ser att den lider eller den går far illa eller det är någonting här som behöver förändras i dens liv. Där kan jag vara modig på riktigt. Där kan jag få se en riktig förändring. När jag vågar kliva in där och lägga ner mig själv. Det handlar inte om mig. Det handlar inte om att jag lyckas bra. Det handlar inte om att jag ska se bra ut i den här situationen. Eller att alla ska tycka om mig. Utan jag vill älska dig. Jag ser dig. Jag ser vad du blir utsatt för. Jag ser vad som händer hemma i din familj. Jag ser vad som sker här i klassrummet. Jag ser att lärarna inte ser dig. Jag väljer att göra det. Jag vill att kliva in och göra någonting åt det. Jag är den som väljer dig först i mitt idrottslag. Eller vad du nu än kan vara. Det är att vara modig på riktigt. Det är att jag är modig för andra människor. För det ser vi Jesus var. Varför kliver han ner här återigen och ifrågasätter alla de här ledarna? Jo, det är därför att han såg oss. Han såg de som var i den tiden och som var fast under de här olika sakerna. Varför klev han upp på korset? Jo, för dig och mig. Han gjorde det för andra. Inte för att vi skulle säga att han är bäst, coolast, vackrast, häftigast. Det vet han redan. Hallå? Han sitter vid faderns högra sida. Han behöver inte ha mer boasting på det sättet. Men han gjorde det för att han älskar dig och mig. I Matteus 20:28 så står det så här. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus kunde identifiera sig i andra människor. Vi ser det att han uppfylldes av medlidande och han agerade utifrån medkänsla. Och jag tror att du sitter här och du vet att det finns de i din klass som far illa. Du vet att det finns de i din klass som sitter fast i beroenden. Som sitter fast i destruktivt självtänk. som inte har frid i hjärtat, som sitter och känner att de är helt oälskade. Och vi sitter här och vet om vem Jesus är. Vi sitter här och vet om vad korset är. Ibland kan det modigaste vi kan göra, det är att sätta oss in i en annan människas situation och se att om inte jag hade haft Jesus, då hade jag också kunnat vara där. Hade inte jag haft Jesus så hade jag också gått på de här lögnerna om hur dålig jag är eller att jag inte förtjänar någonting. Om inte jag hade haft Jesus så hade jag också varit lost i det här. Det finns ett fantastiskt citat av en kille som heter Andy Mineo. Hur många inne vet om Andy Mineo är? Ah, det är typ en, två pers. Kul. En kristen rappare i alla fall. Skittung kille. Han har gjort den här låten Coming in Hot. Jag vet inte om ni har hört den. Ah, jag spelar boll. Han har ett citat i en av sina låtar som jag tycker är så klockrent. Och det är det här. I'm just another beggar pointing where the bread is. Jag är bara ytterligare en tiggare som pekar vart det finns bröd. Vi alla människor här på jorden, vi alla samma spelregler, vi alla här, vi börjar från början, vi alla här behöver livet Jesus har att ge. Vi har funnit killen som har brödet, vi har funnit killen som har maten, vi har funnit killen som har det här friheten, sanningen, kraften. Vi har funnit det. Det modigaste vi kan göra ibland är att säga, vet ni vad, där finns det. Där har vi Jesus. Där har vi han som kan sätta dig fri. Där har vi han som kan göra det här. Och det behöver inte vara stora liksom, predikningar varje gång. Det är inte det som är grejen. Utan som jag sa i början, små saker varje dag. Säga ett hej. Skicka ett sms efter skolan. Hej, hur är läget? Du såg lite ner ut idag. Såna här grejer gör så enormt stor skillnad. Men så enormt stor skillnad. Så jag kommer ställa dig frågan då. Återigen ska ni få diskutera i era tre grupper, eller där ni sitter i klumparna. Så ska ni diskutera ännu noggrannare. Hur kan du vara modig i skolan? All right. Vi går in lite för landning då. Vad har vi några förslag här? Hårdrockskillen? Du började prata om sin tro. Har vi något mer? Superbra verkligen. Det är superviktigt. Har vi något mer? Nej, men det är lugnt. Det finns massa olika förslag. Att vara modig i skolan, det är ju att vara modig i vardagen i mångt och mycket. Ni alla ställs inför olika situationer hela tiden. Och det är jag medveten om. Vi, som sagt, jobbar med sånt här hela tiden. Det är därför vi pratar om det. För att oftast så ser vi tendenser i skolan. Jargonger, skämt, sätt man behandlar olika personer. Som kanske ser liksom ganska harmlösa ut. Men som vi vet ändå här inne inte är okej. Där är det var modig att steppa upp och ifrågasätta det. Eller fånga upp den som blir utsatt. Man måste inte alltid vara den som vågar konfrontera. Utan man kan också vara den som fångar upp den som blir utsatt. Och jag sa ju innan i början av det här seminariet så sa jag att vi skulle dyka ner lite grann i det här med mobbning. Är ni okej med det eller? Nej, ni är inte okej med mobbning. Men är ni okej att vi dyker ner i det här med mobbning eller? Ja, bra. För det finns en organisation som heter Friends. Har ni hört talas om den? Ja, det gör ni. Bra. De kartlägger ju mobbning i Sverige. Fantastisk organisation. Jag läser deras rapport varje år. Är det någon annan här som gör det? Du gör det? Asså, gå in! Nej, det där är helt otroligt. Det är helt otroligt. Jag brukar aldrig vara med om att någon har läst den här. Alltså, det är fantastiskt. Så bra. Det är jättebra. För det här är superbra i att se hur ser svensk skola ut egentligen. Ni kanske till och med har fyllt i sådana här enkäter i en skola, jag vet inte. När man fyller i så här, hur upplever du skolan? Är du trygg, är du otrygg och så vidare och så vidare. Det är i alla fall det de gör. Ifall vi drar ut då lite grann statistik från den här rapporten för att se hur är läget egentligen i svensk skola idag? Varför ska vi vara modiga i skolan? Vi har ju pratat om det här, mod skapar förändring, eller hur? Men vad är det för förändring vi egentligen vill skapa då? Jo, om vi kollar här då. Så ser vi lite statistik. 6 av 10 elever har under det här året, alltså 2025, utsatts för någon form av kränkning, trakasseri, hot eller våld. Det är mer än hälften, 60% av alla. Det är ganska mycket. 25% har fått sexistiska eller homofobiska kommentarer. Det är en fjärdedel. 4 av 10 elever tycker inte om att vara i skolan. 40% av elever i Sverige tycker inte om att vara i skolan. Bra statistik, am I right? Fatta den på någon restaurang. 40% av alla som dyker upp här vill inte vara här. 1 av 4 är utsatta för mobbning, saknar de vuxna och kan inte lita på dem i skolan. 1 av 3 elever tycker inte att lärare gör något när någon blir illa behandlad. En tredjedel, 33%. Och sen kanske den siffran som är den jobbigaste av dem alla. 3 stycken i varje klass blir utsatt för mobbning i Sverige. I snitt. Det är 3 pers i din klass. I snitt. Var det inte 3 i din klass, då är det 6 i en annan. Alltså det är ganska morbida siffror. Det är inte direkt klockrent. Hade du fått de här siffrorna på en arbetsplats, så hade den där arbetsplatsen stängts ner av Arbetsmiljöinspektionen, kan jag säga. Men så här ser det ut i svensk skola idag. Och lärarna, det är inte alltid att de kan göra saker och ting. Vuxenvärlden är inkapabel till att göra grejer. Men ska vi kolla då skillnaden mellan en elev som upplever sig vara mobbad och en elev som inte upplever sig vara mobbad. Hur den upplever skolgången då? Vad händer egentligen? Nu är ni bara, grafer, hur ska jag läsa det här? Den mörka grafen, det är statistiken över de som har sagt att jag upplever mig mobbad i skolan. Den ljusgråa grafen, eller gröna menar jag är färgblind, ljusgröna. Det är de som då säger sig inte vara utsatta för mobbning. Så här ser vi då hur de upplever skolklimatet. Den gula är något sätt genomsnitt, den behöver vi inte titta på. Vuxna bryr sig inte om hur jag mår. 49% av de som är mobbade upplever att de vuxna inte bryr sig om hur jag mår. 27% om man inte är mobbad. Lärare behandlar inte alla lika. 61% av de som är mobbade upplever att lärarna inte behandlar varandra lika. 32% av de som inte är mobbade tycker inte om att vara i skolan. 69%, det är nästan 70% av alla som är mobbade, tycker inte om att vara i skolan. Varav 33% av de som inte är mobbade säger det. De som är mobbade, 62% litar inte på vuxnas ingripande. Över hälften litar på att vuxna kommer inte göra någonting. 31% av de som är icke, alltså de som inte är mobbade, de tror att vuxna kommer göra någonting. 62% av de som är mobbade upplever att jag inte är en del av gemenskapen. Jag är helt utfryst. Jag har ingen gemenskap någonstans. 62%. Varav 24% av de som inte är mobbade. Och 51%, och det är kanske den siffran som sticker ut mest. 51% utav de som är mobbade upplever att de inte är trygga i skolan överhuvudtaget. Varav de som inte är mobbade är 15%. Ytterligare statistik då. Så här upplever elever att vuxna och andra elever reagerar vid kränkningar, mobbning och våld. Vuxna reagerar sällan, upplever 43% av de som är mobbade. 18% av de som är icke-mobbade. Och sen kanske den siffran som jag tycker personligen nog är jobbigast. Det är att elever reagerar sällan. Alltså helt enkelt mina klasskompisar. 72% av de som är mobbade säger nej, mina kompisar reagerar inte när jag blir utsatt. Och 40% av de som är ej utsatta för mobbning säger att de reagerar sällan. Ytterligare då, stöd och tillit. 60% av de som är mobbade säger att de saknar flera kompisar, varav 32% av de som är icke-mobbade. 42% säger att de saknar någon vuxen att gå till av de som är mobbade. 24% av de som är icke-mobbade. Och vuxna som går att lita på skolan, vuxna som går att lita på skolan. 68% av de som är mobbade säger att det inte finns det. Och 47% säger av de som är icke-mobbade säger att det inte finns det. Vad är det jag försöker säga med det här? Skolan är en plats som behöver förändring. Skolan är en plats som behöver att vi är modiga. För jag tror inte att ni hade dragit ut den här statistiken från er klass kanske. Kanske, jag vet inte. Men vi kan inte alltid se vad som händer på insidan hos människor. Vi ser inte heller alla sms som skickas efter klassen, efter att skolan är klar. Ni vet att nätmobbning är gigantiskt nu för tiden. Det är inte ens medräknat här. Så att vi kan få vara en förändring. Du kan få vara en förändring där du är. Det är sant. Du kan få vara med och förändra dina vänners liv. Du kan få vara med och förändra din klass. Och det behöver inte vara stora, fantastiska liksom, satsningar av olika slag. Utan som sagt, det som vi har hamrat här nu hela tiden. Små saker varje dag. Det är att vara modig i skolan. Att skicka det smset, sätta sig bredvid den där kompisen. Fråga den där killen hur han mår kanske. Det är något som kan skapa förändring på riktigt. Jag tog faktiskt ett möte med Friends. med en av deras såna här experter i de här frågorna. Och så frågade jag, eftersom att vi jobbar med sånt här, så tänkte jag att det kan ju vara rimligt att jag snackar med den här personen. Så jag snackade med den personen och så frågade jag, vad säger då de som har blivit utsatta för mobbning? Alltså, vad säger de till er att de önskar skedde? Därför det visar inte den här rapporten. Och då berättar hon att så här, nej, men vi har gjort en studie som vi inte har släppt då, om då, där vi har frågat de här personerna som blev utsatta för mobbning, vad är det du önskar skedde? Vad är det du önskar hände liksom, när de här skedde? När du levde i den här situationen? Då förväntade sig svaret att vuxna steppade in. Eller att det fanns fler kuratorer. Eller att rektorn hade sagt någonting. Eller något sånt där svar var det de förväntade sig. Vet ni vad de fick för svar? Från överhängande majoritet sa hon. Att någon av mina klasskompisar hade sagt något. Det var det number one svar de fick. Och jag säger inte det här för att på något sätt lägga liksom en tyngd. Det blir ju det när man pratar om såna här jobbiga siffror och såna här jobbiga situationer. Och det kanske är så att du sitter här och du är faktiskt i en sån här situation. Utan jag säger det här för att jag vill uppmuntra dig till att det inte behöver vara så här. Jag säger det här för att jag vill uppmuntra dig till att du bär på en fantastisk grej som heter Jesus Kristus. Som är den kärleken, glädjen, friden som är så mycket större än allt annat. Och om det är någonting den här statistiken pekar på, vad är det? Det är ju att skolan behöver Jesus. Skolan behöver den kärleken. Skolan behöver det hoppet, friden, sanningen, stabiliteten som du bär faktiskt. Och du kan få vara med. Du kan få vara med och förvandla din skola. Små steg varje dag. Precis som Gandalf sa. Det låter som att jag citerar honom som Jesus nästan. Det är inte det jag gör. Men precis som Gandalf sa. Small acts of kindness and love. Så går en väldigt lång väg. Jag älskar den liknelsen som Jesus tar. Jesus, han ska likna Guds rike. Guds rike ska han likna vid. Vad väljer han att likna det vid? Ett senapsfrö. Det minsta av alla frön. Varför gör han det? Jo, därför det börjar som någonting litet. Det börjar som ett hej. Det börjar som en kram. Det börjar som ett jag ser dig. Det börjar som någonting som är litet i våra människoögon. Men som får växa upp och bli så mycket större. Och bli någonting som får ta över en hel människas liv. Som får bli någonting som får bygga deras identitet. Bygga deras liv och få förvandla dem helt och hållet. Det är det som är det fantastiska med evangeliet. Det är det som är det fantastiska med Jesus. Att det är han som är svaret. Det är det som är det underbara. Så jag vill avsluta med att skicka med ett bibelord till er. Mitt absoluta favoritbibelord. Och det är Romarbrevet 1:16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var en som tror. Juden främst, men också greken. Låt ingen säga till dig att du inte spelar roll. Låt ingen säga till dig att din röst inte spelar någon roll. Låt ingen säga till dig att dina handlingar inte spelar någon roll. Du spelar roll. Du är viktig. Jesus bor i dig. Du har fått tag i det mest fantastiska som finns. Det är någonting som dina kompisar kan få ta del av mycket mera i din skola. Och är det så att du har frågor eller funderingar och sånt där, så kommer jag och Maja, vi kommer vara kvar här nu efteråt. Men jag skulle bara vilja avsluta med att be tillsammans. Är det okej eller? Jag vill bara avsluta med att vi ber tillsammans. Och jag vill, medan vi ber, så vill jag att du gärna tänker på den där kompisen eller de där kompisarna som du vet, de här behöver Jesus. De här behöver kärlek, de här behöver glädje, de här behöver frid, de här behöver hopp. Eller om det till och med är en situation där det kanske är tufft i mobbning eller vad det kan vara. Så vill jag gärna att du tänker på det medan vi ber och skickar med det i bönen. All right? Då ber vi. Tack Jesus för att du går med oss i skolan varje dag. Tack Herre för att du vandrar bredvid oss, i oss, runt oss och med oss. Att vi kan gå ut på skolan, Herre Jesus Kristus, och vara modiga. Inte för att vi är starka, inte för att vi är perfekta, inte för att vi är duktiga, inte för att vi är smarta, utan fullt ut för att du bor i oss, Herre. För att du finns där, helige Ande, och du hjälper oss, du stärker oss och du påminner oss om vem vi är i dig och att vi kan ge din kärlek vidare. Herre, du ser alla personer som nämns här i tysta böner. Du ser alla människor som vi tänker på här inne på olika sätt. Herre, vi ber att du ska komma med ditt ingripande. Jag ber Herre att du ska ge oss frimodighet att bara ännu mer visa på vem du är. Ännu mer bara lysa med ditt ljus, Herre Jesus Kristus. Ännu mer bara peka på Att du är svaret. Att du är den som är klippan. Du är den som vi kan lita på. Så här, jag ber för var och en här inne. Jag ber om frimodighet över deras liv. Jag ber att de ska gå ut härifrån och känna att de får vara med och förvandla tillsammans med dig sin miljö, sin skola, sin vardag. Att de får vara med och se fantastiska saker genom dig, Herre Jesus Kristus. I ditt heliga namn ber vi, Jesus Kristus. Amen. Amen. Tack för oss helt enkelt. Och vi finns kvar som sagt om ni vill snacka lite till.